Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Det finns för många miljardärer. Det är en åsikt som ganska många har i alla fall. Under pandemin, samtidigt som folk i många delar av världen hade det rejält tufft, så skapades det en ny dollarmiljardär för 30:e timme. Enligt Oxfam, som mäter sånt här, så växer också miljardärernas tillgångar oproportionerligt fort. För varje dollar som någon i de under 99% av världens rikaste tjänar, så tjänar den översta procenten 2. Men för varje dollar som de understa 90% tjänar, så tjänar en miljardär 1,7 miljoner dollar. Det finns liknande mönster inom specifika länder också. Sverige till exempel, där ojämlikheten ökat ganska så drastiskt de senaste åren, har sett antalet miljardärer mätt i kronor fördubblas de senaste åren. Tittar man på tillgångar snarare än på löneutveckling, så får miljardärerna det bättre och bättre och springer från oss andra i levnadsstandard och förmögenhet. I andra länder har kritiken mot den här utvecklingen varit ganska hård. Every billionaire is a policy failure, en slogan som bland annat amerikanska vänstern har anammat. Så det är klart att man höjer lite på ögonbrynen när Viktor Hagani, ekonom, för detta hedgefond manager med mera, säger att, vet du vad? Det borde finnas så många fler miljardärer.
Well, just to set the record straight, we're not sad in that there aren't more billionaires.
Det menar istället, det är att det är konstigt. Det är konstigt att det inte finns fler miljardärer. Och det är framförallt konstigt att det inte finns fler ärvda miljardärer. Så här, om du hade 1 miljon dollar i USA i början av 1900-talet och fick den miljonen att avkasta som börsen, så hade du idag haft 30 miljarder dollar. Och i början av seklet så fanns det 4 000 familjer med mer än 5 miljoner dollar i förmögenhet. Om de här familjerna hade skaffat snittfamiljer och om de här snittfamiljerna hade fått snittavkastning på att sätta in 1 miljon dollar, och sen så hade dessa snittfamiljer fått barn som skapade sig snittfamiljer med snittavkastning på de här pengarna och så vidare och så vidare, då hade det funnits 120 000 personer idag som alla hade varit miljardärer. Men även om man kan tycka att det finns för många miljardärer i världen och i USA, så finns det inte 120 000 stycken i USA. Det finns ungefär 400 miljardärer i USA enligt Forbes. Och i princip ingen av dem har en förmögenhet som går att spåra 120 år. Lite beroende på hur man definierar det här, så kanske det är ett par till stycken och någon familj som liksom gemensamt är miljardärer. Men det troligaste är alltså att det inte är en enda person vars förmögenhet kommer från år 1900.
The whole thing is really incredibly surprising and counterintuitive. I mean, it's remarkable that so few billionaires today trace their wealth to these legacies from the early 20th century.
Och när Viktor Hagani ställdes inför de här siffrorna, Det borde vara 120 000 miljardärer. Det är i princip inga. Så insåg han, för detta hedgefondförvaltare som han är, att någonting är rejält fel med hur folk investerar. Så idag så ska han dela med sig av de här lärdomarna. Hur de här 120 000 personerna faktiskt hade kunnat bli miljardärer, hur de inte blev det och vad man kan lära sig av det här. Hur du skulle tänkt som dollarmiljonär år 1900 för att bli dollarmiljardär år 2023 efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så okej, i början av 1900-talet så fanns det ungefär 4 000 familjer med 5 miljoner dollar på kontot. Om dessa familjer hade skaffat barn på ett genomsnittligt sätt och investerat sina pengar i någon slags bred amerikansk börs, så skulle USA vara fyllt av deras ättlingar. 120 000 personer som alla skulle ha minst en miljard dollar. Istället så finns det ingen. Och den här insikten, den fick Viktor Hagani att fundera. Hur investerar vi egentligen våra pengar? Och det fick honom att tänka på sin egen karriär. För Viktor Hagani är inte riktigt vem som helst. Han är, som jag presenterade honom innan, gammal hedgefondförvaltare. Men det täcker kanske inte riktigt vad det är han har gjort. Och hur han landade i de problem som finns i insikten att investeringar inte riktigt funkar som de ska. Vitragani började på Solomon Brothers i London på 80-talet. Och om någon tänker på Solomon Brothers i London på 80-talet så är det ganska stor chans att den personen tänker på Jacob Buchels favoritbok Liar's Poker av Michael Lewis. Boken handlar om Lewis egen tid på Solomon Brothers. Han jobbade på en annan avdelning än Hagani. Men man kan säga att den här boken, den kom liksom att karaktärisera den sjuka finansvärld som var 80-talet. Den var ganska avgörande i att liksom skapa den bilden. Sen så kom det en stor skandal på Solomon Brothers där firman hade fuskat med tradingen av statsobligationer.
So myself and a bunch of our other colleagues, we left Solomon Brothers, joined John along with a few other people and we started LTCM in 1993.
LTCM är inte heller riktigt vad som helst, utan det står för Long Term Capital Management. En annan firma vars öde skildrats i en av Jacob Buchels favoritböcker, When Genius Failed. Jag förenklar grovt här, men man kan säga att Long Term Capital Management var världens hetaste förvaltning. De var alltså folk som fick Nobelpris för att de var så bra på att trada och de tjänade grova pengar. De hade en ofattbart bra avkastning under massa år tills man inte hade det.
We wound up suffering really severe losses in 1998 that led to the demise of the firm and a lot of hand-wringing throughout the media and the marketplace.
Det finns massa förklaringar till varför LTCM gick under. Men Victors egna förklaring, som hänger ihop med förklaringen till varför det inte finns 120 000 miljardärsättlingar i USA just nu, det har han då skrivit en bok om. Boken heter The Missing Billionaires. Den blev en av The Economists Books of the Year. Man kan säga att grundtesen i den här boken är att man tänker väldigt fel kring investeringar generellt. Och det skulle också sägas att Victor nu tjänar ganska mycket pengar på att omsätta de här insikterna i praktiken i något som heter Elm Capital, som är en fond som man driver. Hur som helst, när folk tänker på vad de ska investera i, så tänker de exakt på det. Vad de ska investera i. Men det finns, enligt Victor, en mycket viktigare fråga.
The selection decision is really difficult. It's very competitive. Everybody's trying to figure out what are the good things to invest in. But in some ways it's less critical if you get it wrong than if you get the sizing decision wrong. You can choose bad investments but get the sizing right, and it's unfortunate, but you lose money, but you'll live to hopefully make better investments in the future. Whereas even if you choose good investments but you size them incorrectly, it can really be disastrous for the path of your wealth accumulation.
Sizing alltså. Hur mycket ska man investera? Och när Victor Hagani tittar tillbaka på sin väldigt händelserika karriär så menar han att det är det där som ofta har gått fel. Tittar man på long-term capital management till exempel så menar han att man hade fel storlek på sina trades. Man delade också ut för mycket pengar till investerarna när det gick bra, så man hade för lite pengar i fonden, en annan sizing error. Och så tog man också för mycket risk med de här pengarna.
Well, I think that, at the end of LTCM, both the size of the positions that we had were too big. I think that if we had gone into the 1998 crisis with positions that were one third as large relative to our capital base, or let's say if we had gone in with three times the capital in the same positions, I'm pretty sure that we would have survived those tumultuous times. Not sure, but I believe so.
Så på ett lite mer generellt plan, hur ska man tänka? Det första Victor Gani menar att man måste göra, det är att sätta ett pris på risk. I grunden, menar han, så finns det en optimal mängd risk som man kan ta. Sen finns det jättemånga mer eller mindre komplicerade matematiska formler för att räkna ut vad den exakta optimala mängden risken är. Men de här uträkningarna gör sig inte så himla bra i podd. Och jag förstår de inte heller, om jag ska vara ärlig. Men Victor menar att man behöver kanske inte göra det riktigt. Man kan ha ett mindset bara.
Another way that we talk about it in the book is that in general, if you want to think about it, think about any risk that you're looking to take and think about, where's the point at which you just become indifferent to taking that risk versus not taking it. So let's say you're betting on a biased coin. We talk about a lot of biased coin experiments in the book. So somebody comes to you and says, okay, here's a coin. I guarantee it's got a 60% chance of landing on heads. do you want to bet some of your wealth on it? And you say, oh, yes, please, I would like to. And they say, do you want to bet 1% of your wealth on it? And you say, oh, yes, please, I'd like to do that. How about 5%? Yeah, I'd like to do that. How about 10%? Yeah, I think I'd do that. How about 20%? Maybe not. You know, I don't know. I'm kind of indifferent. You know, no, I don't think, you know, maybe I don't, you know, maybe I'd like to bet 17%, but I definitely don't want to bet 25% of my wealth on it. Well, once you get that indifference point, let's say in this case, it's 20%, let's just say, then the optimal amount of risk to take is half that amount.
Än en gång, det finns matematiska formler och medel med tabeller för att komma fram till det här. Och liksom att hälften av den risken man är villig att ta är oftast den risken som är den optimala. Men Victor tycker inte att man riktigt behöver de här milen av tabeller. De finns, han kan dem, men det är lättare att tänka på det som mat.
You know, imagine you have some french fries and you like to put ketchup on your fries. I don't know if we do that in Sweden. Is it a mayonnaise place?
No, we do ketchup.
So it's like I got some fries and I'm going to put some ketchup on the fries. And it's like, okay, you know, how much ketchup do I put on there when I get to the point where it's like, I don't even want these fries anymore. You know, now it's just too much ketchup. I would rather just have no ketchup at all. Well, once you reach that point, you know, it's a good guess that the optimal amount of ketchup to put on your fries is half that amount.
Så okej, det här kan vi ta med oss. Så här kan man tänka och bör man tänka kring risk, tycker Victor Hagani. Men lite mer konkret då. Vad gjorde de här försvunna miljardärerna? Och vad borde de ha gjort efter det här?
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Okej, så att Victor Hagani, för detta förvaltare på Long Term Capital Management och Solomon Brothers, har haft lite av en identitetskris, tillskriver jag honom just nu. Han har tänkt att kanske är det så att investeringar som görs fokuserar för mycket på vad och för lite på hur mycket. Han kallar det här för ett sizing problem. Han kokar ner det till klassisk riskminimering. Och han ska nu ta den här kunskapen och applicera den på USAs försvunna miljardärer. För som man säger så borde det alltså finnas 120 000 miljardärer som ärvt sin förmögenhet från 1900-talets grundrikingar. Men det finns förmodligen noll.
What it points to is that, wow, there's some really, really big challenges and difficulties in sensible, consistent, rational financial decision making.
Så vad gjorde de och vad borde de ha gjort? Vi har varit lite inne på vad de borde ha gjort och hur man kan tänka kring risk och sådär. Så att vi ska väl ta vad de egentligen gjorde då. Och enligt Victor så finns det då två saker att titta på här. Ett, inkomster, alltså investeringarna och hur mycket de har avkastat. Men också två, utgifter i förhållande till dessa investeringar.
Just to illustrate this, let's look at this too much risk and bad spending policy combination and how dangerous it can be. You have all this money and you decide that you're going to invest it, that your portfolio, the way your portfolio looks is that you believe that your portfolio is going to generate a return after tax of 5% above inflation. And the way that this portfolio is constructed is it's constructed of a bunch of holdings of different companies that you're really familiar with, that are in industries that you know well, and that is very concentrated. So you're taking quite a lot of risk in doing that. So whereas the stock market might have 15 to 20% annual standard deviations of return, let's say that this concentrated portfolio has 30% annual standard deviation of returns. And let's just think about that being that, you know, 1 year you make 35%. I'm just making it more concrete. 1 year you make 35%. The next year you lose 25%. So over 2 years, the average is 5% per year.
Och det här kanske låter lite extremt, så här upp 35, ner 25. Men enligt Victor så är det den här typen av swings som de här investerarna har tagit under åren. Och det kokar ner till flera orsaker. Dels självbild. De flesta människor gillar inte att tänka på sig själva som average. Och de gillar inte att tänka att de inte kan slå marknaden. Och det är väl hyfsat troligt att tänka sig att om ditt efternamn är Vanderbilt så är den här tendensen kanske lite extra stark. Men det kokar också ner till hur de här släkternas investeringar har sett ut från början och att det naturligt har blivit så att de fortsatt har haft slagsida åt olika håll.
You know, we know that a lot of these wealthy families just kept their wealth you know, in their sort of origin story industry, right? So the Vanderbilt stayed in transportation and railroads. The Astors, you know, Jacob made his money in fur trading, but then they went into real estate and kind of stayed in real estate for a long time.
Och koncentrerar man sitt kapital på det sättet, man felsizar enligt Victor, så är den här typen av risker man får. Både aktiemarknaden och det rikes portföljer ska då i snitt avkasta 5%-ish. Men aktiemarknaden har då kanske en volatilitet på 20 och de rikes portföljer på 30. Det kanske inte låter så mycket, men det är en sjukt stor skillnad. Och effekten av de här skillnaderna i volatilitet, den blir extrem. Framförallt i kombination med att personerna också bränner pengar.
So you're going to get that 5%, you know, which is a pretty good return and after inflation. And then you decide, okay, so that's great. I'm going to follow this well-known U.S. kind of spending policy. I'm going to spend, I'm going to take 4% of my wealth. And that's what I'm going to spend each year adjusted for inflation. So let's say, you know, I have $10 million of savings. So I'm going to spend $400,000 a year and keep increasing that $400,000 with inflation. And somebody might say, okay, well, you know, that seems kind of reasonable. I've got this 5% expected return. Yeah, it's volatile, but it's 5% expected. And I'm going to spend, you know, $400,000 a year growing from there. So I have this fixed spending policy and I've combined it with this risky investment portfolio. How bad could that be? I'm giving myself a little bit of a buffer there. You would think you would do fine, right? So, and actually I've given, you know, I've given a bunch of talks at different universities over the years and asked the students, these finance students, I give them a multiple choice and I say, what is the most likely amount of wealth that you will have after 25 years? What's your median wealth after 25 years? And one of the choices is zero. Nobody ever chooses that. But in fact, your median wealth after 25 years is zero.
Sättet det här går till på har då med den här volatiliteten att göra. Eller det har med volatilitet i kombination med den här spending policyn. Tjäna i snitt 5, bränn 4%, som tydligen är en sån vanlig regel som finns för wealth management i USA.
The first thing to notice is that I have this 5% annual average return, but if my wealth goes up by 35% and then down by 25%, I don't have 110% of my starting wealth. I have 101% of my starting wealth. I've only made 1% over 2 years. So I'm only making a compound return of 0.5% a year from this 5% annual average return.
Men du bränner alltså 4%. Och då krävs det kanske inte en superdator för att fatta att det här inte går ihop. I början så går det här förfallet ganska långsamt när man simulerar det. Men på slutet så går det väldigt fort. Men okej, säger du, en nybliven arvinge i USA år 1900. Nu vet jag vad jag inte ska göra. Så vad ska jag göra då? Hur ska jag hitta rätt nivå för det här?
The sensible thing to do, right, is to be very diversified, to have the right risk level. That if you're taking 30% risk in your portfolio, that you need to have a very, very high excess return for that to be optimal, or a very low level of risk aversion, which are just very implausible. I mean, I think it's very implausible to have a large portfolio where the expected return of it is high enough to justify a 30% standard deviation of returns. So you need to have this 20% excess return if you had a typical amount of risk aversion.
Med andra ord, du borde ta mindre risk, du borde sprida ut dina investeringar mer. Det är ju lite samma sak. Och i grunden så handlar det här ganska mycket om vett. Hur mycket ketchup är så mycket du pallar? Hälften av så mycket är okej. Kan vi alla ta med oss? Och Victor Hagani menar att man bör ta med sig det här. Även om man inte står i begrepp att ta över ens familjs päls/fastighetsbusiness på Manhattan år 1900.
You know, I think people are facing these decisions all the time in terms of you know, how much do they keep invested in their own business? You know, how do they think about their human capital relative to their financial capital? I mean, these sizing decisions are just all over the place, and they've become even more central with the access that people have now to all kinds of ways to take a lot more risk than was possible, say, 20 years ago. I mean, the availability of zero commission option trading that individuals are doing, the zero commission stock trading, all of these ETFs that provide 2 to 3 times leverage wrapped into the ETF. So you don't even need to use margin in your brokerage account. So all of these different things, you know, have allowed people to potentially take, you know, a lot more risk, I think, than was easily accessible, you know, back in the day. Even, you know, all of the legalized sports betting around the world, you know, gives people, makes it just much easier. I mean, sure, there were always bookies that would take sports bets going way back. But, you know, just the availability of all of this, especially on a global basis, and, you know, not even throwing in, you know, all of the stuff in our digital marketplace of crypto and NFTs and DeFi and all of that.
Kapitalet är slut för den här veckan. Vill du lära dig mer om det här på ett lite mer konkret sätt än vad som går att göra i poddform, så heter Victor Haganis bok The Missing Billionaires. Han har skrivit den tillsammans med James White. Jag heter Gunnar Harjus. Jakob Bichell är ansvarig utgivare. Kapitalet är tillbaka snart igen. Hej då!